Ingen har ju missat att det är Djävulen bär Prada överallt. Tvåan har kommit ut. Och jag tänker lite på de här två huvudkaraktärerna. Det är ju Miranda Priestly som är den här modebossen, modeprofilen. Hon vet hur allting funkar, hon är blond. Hon står absolut inte ut med något slarv eller slaff. Så det är distinkt, disciplinerad, exakt. Du står och nickar. Och sen har vi ju på andra sidan då Andy Sachs, den journalisten som spelas av Anne Hathaway. Ja, hon är lite rörigare då. Har inte riktigt kontroll på vad som trillar ur hennes mun. Hon är ändå ganska charmig får man säga. Klumpig, något ADHD-aktig aura över Anne Hathaways karaktär.
Och vad vill du komma med det här?
Ja, men alltså de finner ju varandra i den här nya filmen och funkar ju ändå bättre och bättre ihop.
Okej, jag börjar ana vartåt det här barkar.
Ja, men det går ju inte att blunda för det. De är ju lite som du och jag.
Nej, de är väldigt mycket som du och jag.
Visst är det så?
Ja.
Det är ganska konstigt när man tänker på det.
Ja, ordning och reda.
Ja, och lite kreativ...
Oreda.
Men du, jag tänkte så här, det kanske var därför som du och jag ändå inte blev bjudna på den här stora galapremiären. Vi var ju inte bjudna på den här stora galapremiären.
Vi lägger korten på bordet, ja. Vi var inte bjudna.
Vi var inte bjudna. Självaste Stil i P1 var inte bjudna. Och först tänkte jag så här, det hade liksom blivit för starkt om du och jag hade dykt upp där på röda mattan. Alltså det har varit som att Anne Hathaway och Miranda Priestly, alltså Andy och Miranda var där. Ingen hade kunnat hantera det.
Totalt.
Eftersom vi är Djävulen bär Prada 2 på riktigt. Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Det var ju ändå otroligt, Susanne, att få se dig redan 8:50 på morgonen häromdagen. Det händer ju inte så ofta.
Sannoliken inte. Men vad gör man inte för att hänga på låset när man får chansen att gå på en förhandsvisning? En pressvisning av Djävulen bär Prada 2. Då ställer man klockan och man går upp. Click, click, click everywhere. But I did not
hire you and all I need to do is bide my time until you fail. Kan du ge en liten recap för de som inte har hängt med i hela den här Djävulen bär Prada-cirkusen? Vad är det som har hänt sen sist?
Massor naturligtvis, för det har ju gått 20 år sedan den första filmen kom, 2006. Och i den fick man ju följa den nyutexaminerade journalisten Andy Sachs, spelad av Hathaway, eller då Samanda Ekman.
Just det.
Som får ett jobb som personlig assistent till chefredaktören Miranda Priestly, spelad av Meryl Streep på Runway Magazine, som då ska vara världens främsta modemagasin. Men till sist så valde denna Andy då att satsa på riktig journalistik istället.
Ja, för hon väljer ju med hjärtat hela tiden.
Mm. Och idag, 20 år senare, så har hon lyckats med sina ansatser att bli en riktig journalist. Vi möter henne när hon vinner pris för framstående journalistik på en gala, men under galan så börjar plinga allas telefoner och hon får reda på att hon och alla medarbetare fått sparken på grund av nedskärningar.
Och det blir då startskottet till att Anne Hathaways karaktär återigen hamnar i Miranda Priestlys klor. Så det skildrar ju printmediadöden, som ju är ett väldigt aktuellt tema för oss journalister. Mm.
Skrämmande nära verkligheten. Och i första filmen så skildrades Runway Magazine, alltså filmens variant av verkliga Vogue, som trendledande. Alla modehus började förhålla sig till tidningen och till dess mäktiga boss lady Miranda.
Som då egentligen är Anna Wintour.
Ja. Men idag är den här typen av modemedia, ja, den är inte stendöd, men den ligger på intensiven och kämpar för sin överlevnad, det måste man väl säga. Techbolagen har tagit över, alla kan skapa content, modehusen annonserar inte lika självklart längre i vanlig media och modetidningar behöver därför fjäska mer än någonsin för de här modemärkena.
Just det, och det skildras ju i filmen också.
Ja, och just det här är då själva premissen för den nya filmen Djävulen bär Prada 2. Ska Runway Magazine överleva? Ja, det är ju som sagt lite otippat seriös plott. Men den innehåller också en del kul grejer. Inte så många, men ett väldigt kul lustmord på en tech-kille med påtagliga likheter med Jeff Bezos.
Ja, det är ju ett stenrikt par då som försöker köpa hela Vogue för att sätta sig själva på framsidan.
Omslaget.
Okej, Miranda Priestly.
The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
Men hur mycket finns det då i den här filmen för modeälskarna? Är det bra outfits? Kommer modedetektiverna ha mycket att sätta tänderna i?
Ja, självklart. Det är många mer eller mindre tydliga referenser till olika märken och namn. Det rabblas Margiela och Chanel bland annat. Men man kan ju fråga sig om Dior är nöjda med att bli porträtterade som de blir, men antagligen.
Ja, det var ju faktiskt kul. Kort kan man säga, skurken då i filmen bär alltså uteslutande Dior. Så det är ju djävulen bär Dior egentligen. Det är mycket liksom stora Dior-loggor på den som är liksom antagonisten.
Ja, men det är ju intressant hur pendeln har svängt på de här åren då. För till den första filmen var det ju många modemärken och designers som inte ville eller vågade vara med. Patricia Fein, som var den filmens kostymör, hon fick ju tjata sig till plagg. Men till den här så har ju modehusen liksom armbågat sig fram och in. Alla ville vara med och alla fick vara med som betalade, får man förmoda dem. Men...
Så att filmen är då fullproppad med både mode, modereferenser. Du sa ju så här när vi kom dit, du bara, jag ska sätta varenda grej.
Jag ska sätta varenda designer som dyker upp.
Och det gjorde du också?
Ja, det gjorde jag i princip. Ja, tror jag i alla fall.
Jag ska göra ett förhör.
Det får du göra. Läxläsning.
Men det här med modefilmer, ibland pratar man ju om det nästan som en kategori. Det kan vara allt från Zoolander till Breakfast at Tiffany's. Och det kan ju då innebär att man både skildrar modevärlden eller liksom att filmen i sig sätter nya modetrender. Var skulle du placera Djävulen bär Prada i liksom modefilmskategorin?
En bra fråga. Det är ju tveklöst mer en film om modemedia än mode. Men det finns ju förstås massor av kläder att titta på. Man är ju ändå lite svältfödd att se den här typen av high fashion på bio, om det inte handlar om modedokumentär vill säga. Men göra spelfilmer om modevärlden, det verkar vara svårt.
Varför verkar det vara svårt?
Ja, men säg det. Men kanske för att modehusen har varit lite för ängsliga för sitt eget bästa. Liksom, har de brist på självdistans kan man fråga sig.
Och hur menar du då?
Ja, men att det har varit så viktigt för dem att framstå som seriösa, att de inte vågat skämta om sig själva och sin business och sin höga svansföring.
Lite som kungahusen.
Ja, ja. Bra liknelse.
Men nu var det då lite skämtigare stämning, inte minst med alla de här Dior-loggorna. Så det kanske håller på att ändras?
Kanske.
Love my job.
Men du, på tal om det här med modefilm, så slog jag av en händelse på SVT Play häromdagen. Och där hittade jag en fransk-italiensk film som jag aldrig hade hört talas om. Men jag blev indragen av liksom omslaget. Belle de Jour heter den, från 1967. Och när jag hade första scenen, så här, jag bara liksom häpnade över vad jag fick se rent modemässigt. Jag fattade ingenting. Vad är det här för film? Vem har gjort den? Och hur har man fått till de här kläderna? Jag ringde ju dig då, min egen Miranda Priestly.
Mm, eller modefaktabanken som du också kan kalla mig för.
Ja, det ska jag.
Ja. Ja, men Belle de Jour, det är en av de bättre modefilmerna om man ser till kläderna som huvudpersonen bär, i det här fallet då Catherine Deneuve.
Och för de som inte har sett den här så kan vi ju kort säga att det är en film gjord av Louis Buñuel. Och den handlar om en ung, nästan overkligt vacker borgarhustru, Séverine Cerisy, som hon heter, och spelar då, som du sa, av Catherine Deneuve. Hon är alltså en nygift hemmafru till en kirurg.
Mm. Men hon dagdrömmer om farliga, erotiska äventyr. Och hon får reda på att en kvinnlig bekant till henne, hon prostituerar sig och tänker, bra idé.
Också en väldigt fransk idé.
Ja, eller...
Här. Är det i Paris?
Det här är i Paris. Ja, men här ser man Catherine Deneuve då, klädd i en dubbelknäppt dräkt med perfekt passform och liten pilleburkshatt och handskar och blanka skor med silverspänne. Hon går ner för tjusiga trappor och mot ett annat och mindre borgerligt liv på bordellen. Och så knackar hon på dörren till den här bordellen. Och Madame Anaïs öppnar insvept i en morgonrock.
Ja, det är för snyggt. Alltså man hajar ju till. Jag som inte visste någonting och bara får se de här snitten, passformen, alltså perfektionen i den här kostymen.
Ja, det är så otroligt snyggt måste man säga. Och inte konstigt, för det är ju självaste Yves Saint Laurent som har gjort kläderna till Catherine Deneuve i den här filmen.
Borde jag ha fattat det själv, tycker du?
Nej, nej, det är överkurs.
Är du säker?
Ja, den är ju ändå 50 år gammal, så att du är förlåten.
Men ändå, jag borde kanske sett att det, alltså, vilka skulle kunna se att det är Yves Saint Laurent? Skulle du se det om du inte visste att det var det?
Men tveksamt. Det sägs ju ingenting om kläderna i filmen. De bara är. Mm. Så det är ju en fröjd för ögat om man gillar just den här perfekta passformen.
Skräddat.
Skräddat, alltså det är...
Bordellskräddat.
Je parais que c'est la première fois que vous travaillez.
Men det känns ju inte som att kläderna borde vara så viktiga där, förutom underkläder möjligen. Men Severin får i alla fall smeknamnet Belle du Jour, dagfjärilen, eftersom hon bara kan vara på den här bordellen fram till 5 för att hinna hem tills hennes man kommer tillbaka från jobbet.
Hela den här bordellberättelsen, den utspelar sig då, i alla fall för Catherine Deneuve, i Yves Saint Laurent-kläder från topp till tå. Alltså, kan du berätta mer om hur det gick till?
Det kan jag. För Catherine Deneuve hade mött Yves Saint Laurent för första gången bara något år tidigare när hennes dåvarande man, som var en fotograf, väldigt hipson, David Bailey, föreslog att Yves, det var han som skulle göra klänningen som Deneuve skulle bära när hon skulle träffa drottningen eller bli presenterad för drottning Elisabeth.
Lite annat sammanhang än bordelltemat.
Ja, eller? Ja, men det blev hur som helst en lång vit klänning med liv, med intrikata röda broderier. Alltså jättesnygg. Och Catherine Deneuve, hon gillar klänningen så mycket att hon bad Yves Saint Laurent att kunde inte han designa hennes kläder till en film hon skulle spela in. Det vill säga Belle du Jour. Och filmen är som sagt från 67 och hon ser ju princip ut som Burna och Borgerliga franska kvinnor gjorde då, fast med lite vassare kläder och mycket bättre passform framför allt. Och så har den lite raffigare grej. Det är en kort svart lacktrench som bara skriker, ge mig den nu, vill ha, som man brukar säga.
Det var väldigt konstigt att du säger det, för det var exakt vad jag tänkte. Den där är det som saknas i Susanne Ljungs garderob.
Ja, men tänkte du på att Miranda Priestley i Djävulen bär Prada också körde ganska mycket läder och lackkapper?
Det har du rätt i. Mm-hmm. Kan det vara nästa grej?
Ja, så här dominatrixkläder.
Men det är också mycket närbilder på Deneuves skor. Alltså flera gånger återkommer de här skorna i bild. Är det också Yves?
Nej, skorna är från märket Roger Vivier. Ja, men här i filmen är de svarta då, en liten klack och ett ganska stort rektangulärt silverspänne fram. Och han kallas, Vivier alltså, kallas även för klackkungen, för han brukar kräddas när man frågar vem var egentligen som uppfann stilettklacken, det vill säga den här höga, vassa, sexiga klacken som inte bryts av. Och det var han när han jobbade för Dior.
Hör ni det, kontrapunkt? Klackkungen, lägg in den frågan tills jag och Susanne kommer dit. Det kommer vi ta.
Ja, men senare gjorde Vivier även skor åt Yves Saint Laurent som till hans sommarkollektion 1965 till exempel. För det var då som den här pjucken med spännet debuterade på catwalken. Men det var filmen Belle du Jour som fick skorna att bli superpoppis. Och de fick en namn efter filmen, till och med Belle Vivier, om de säljs än idag.
Så en slags produktplacering by accident?
Ja, lite så.
Jag tycker det känns kul det här att Yves Saint Laurent, att han går igång så mycket på att klä, liksom, göra kläder till det här bordelldramat. Alltså klä människor som befinner sig på en bordell, och han gör det så snyggt.
Jag tror kanske att Yves kände igen sig lite i Deneuves karaktär. Det här slitas mellan två ytterligheter och ridas av inre demoner. En liten iakttagelse bara.
Han den var sexuella destruktiviteten på något vis.
Ja, destruktiviteten i stort. Han levde inte så nyttigt.
Just det.
Anyway, ja, men skillnaden i produktplacering där och idag, det är väl att Deneuve och Yves, de utvecklar ju ett förhållande som inte bara var och du kliar min rygg så kliar jag din. Alltså det vill säga, det handlar inte bara om krassa transaktioner, för hans kläder blev ju en del av hennes persona som skådis under hela hennes karriär. Hon blev en del av märket som dess modell och musa. Och allt det här började med filmen Belle de Jour, Dagfjärilen.
Men vad hände då med Deneuve och Yves? Höll de ihop?
Ja, ända tills döden skilde dem åt. Ja, men Deneuve har ju beskrivit deras vänskap som lite stel till en början, men att de pö om pö skapade då ett superstarkt band.
Som du och jag.
Ja, min vackraste kärlekshistoria med dig, som hon sa. Och som hon sjöng faktiskt också, Ma plus belle histoire d'amour, på Yves sista visning 2002, när han gick ner för catwalken och tog adjö av modevärlden. Och bara 6 månader senare så avled han. Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous,
du temps des premières peines, alors j'avais 15 ans à peine. Hon är så ofattbart snygg. Har du någonting att säga om det?
Målbild. De hade stort utbyte av varandra. Han hade ju flera musor, men de hade ju något speciellt, för att hon också var en konstnär i egen rätt, så att säga.
Den här filmen, den sticker ju ut på många sätt, inte bara med modet. Den är ju rätt så kontroversiell på många sätt. De här torskarna som dyker upp här.
Kanske där. Inte så politiskt korrekt idag kanske.
Nej, men det är bara helt så här neutralt skildrat att här kommer en torsk, här kommer en till, och de har sina personligheter och kommer in i filmen. Det får mig att tänka på filmens regissör Buñuel. Vad har du att säga om honom?
Kul kille. Jag har faktiskt läst hans självbiografi som har titeln Min sista suck, och den är väldigt underhållande.
Min sista suck, det är väldigt bra titel på en självbiografi.
Ja, men det säger en hel del. Den är med berättelse, liksom episodiskt berättande om hans liv och vanor och vad han gillar och inte gillar.
Och vad är det som är kul då, som man får reda på?
Han var ju en banbrytande regissör förstås, men han var ju också, och det här ligger mig nära om hjärtat då, en Martini-fantast.
Ja, för det är ju du också.
Exakt. De hjälper mig att leva och arbeta, som man säger i boken.
Men du vet att ni Martini-människor, att ni är kända för att vara ganska krångliga med era Martinis. Alltså jag har ju till och med fått rådet att om du ska bjuda Martini-människor på Martini, försök inte ens blanda drinkarna. Ställ bara fram en bricka med grejer så får de blanda själva. Mm. Är det så?
Ja, men jag kan berätta en story att en gång under en resa till Italien ihop med en kollega så höll vi på att driva serveringspersonal till vansinne på en restaurang. Att de till slut satte fram just en bricka med alla ingredienser till Martin och sa: här har ni, gör ni själva. Så svar ja, en Martini måste vara korrekt gjord. Och Buñuel var verkligen perfektionist när det gäller Martinis. Han gillade gin i för sig då. Men isen skulle till exempel vara minus 20 grader. Mm-hmm. Och för bäst resultat så häller man några droppar Noyprat, det vill säga vermouth, och en halv tesked angostura över isen. Skakar och slänger bort spriten. Men man behåller isen och häller då kylskåpskall gin över.
Det här är Buñuels martini-recept. Det känns som att han är så här surrealist även när det kommer till martinis.
I alla fall egen. Jag skulle personligen aldrig ha angostura i en martini.
Nej, och då blir ju den följdfrågan som alla vill höra, lyssnarna. Hur vill du ha din martini då?
Jag får väl parafrasera Churchill här. Kall, torr och gratis. Je t'aime chaque jour davantage.
Moi aussi, Pierre. Je n'ai que toi au monde. Det här är ju från i början av filmen. Då har hon alltså på sig en röd, dubbelknäppt, vad är det? Nästan som en typ skepparkavaj, eller?
Mm, det är lite liten skepparkavaj. Man kan ju också notera att det är en hel del som kör med den här röda kappan idag.
Är det det?
Ja, Gucci till exempel hade ju det.
Just det.
Så att den tas ju upp då och då.
Ja.
Jag tror att det är ganska många modeskapare som i hemlighet kollar på den här filmen. Men den är 50 år gammal. Den nämns ju inte så ofta, men man kanske vill ha den här filmen lite för sig själv. För
ja, den är som det är som en hemlig oas där folk går in och kollar. Jag förstår det. Jag fick ju en chock när jag såg på den.
Ja.
Men på tal om modefilm, liksom, hur skulle du då säga slutligen att Belle de Jour står sig som modefilm?
Ja, men väldigt bra om man är intresserad av att se mode in action. Men när man talar om modefilmer så brukar man ofta nämna Breakfast at Tiffany's, American Gigolo, där huvudpersonen var klädd av modeskaper som Givenchy och Armani. Men Ibel de Jour är klädd liksom integrerad i filmen på ett fulländat sätt, skulle man kunna säga. Det känns noll produktplaceringskänsla. Och det är ju ganska långt ifrån Djävulen bär Prada. Kläderna liksom, de är ju ytterligare en, har ytterligare som en av huvudrollerna. Mm.
Så det här är liksom the real deal.
Det här är verkligen the real deal.
Skulle du säga att det finns fler modefilmer när vi ändå pratar om dem som är värda att nämna?
Ja, men en som liknar Djävulen bär Prada, det är ju filmen Ready to Wear, eller Prêt-à-porter, av den amerikanska regissören Robert Altman från 1994.
Det har jag faktiskt aldrig hört talas om heller.
Ja, men det är du inte ensam om. Den blev ingen hit. Men den kan vara lite kul att se för alla som idag vurmar för 90-talet och dess mode. För den filmades på plats under Paris modevecka vid tiden, och typ alla som var något då är med. Och det är en rätt sanslös blandning av gamla och nya stjärnor och modeller. Det är Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Julia Roberts, Naomi Campbell, Christy Turlington, Lauren Bacall, Rupert Everett, Cher.
Tack för att du radar upp min telefonbok. Vad handlar den om då?
Ja, bra fråga. Men tanken var att den skulle vara en drift med modevärlden och alla intriger, skvaller och osäkerhet som rörde sig under ytan. Men den tyngs ju ner av en helt osannolik ramhandling.
Alltså osannolik ramhandling?
Ja, alltså, men chefen för modeveckan då, han råkar sätta en smörgås i halsen och kvävs till döds.
I en snygg outfit. Eller?
Ja, och frågan då många ställer sig, var det ett mord eller var det inte? Men alla vill ju bara se kläderna, ja, och kändisarna.
Det är ingen som bryr sig om den här mackan som får huvudrollen. Eller huvudrollen till en smörgås.
Ja, eller honom, nej, absolut inte. Men grejen var att Robert Altman några år tidigare hade gjort den här filmen The Player, som var en satir om Hollywood som fick enormt bra kritik. Men den branschen kunde han ju utan och innan. Modvärlden, där ska det inte lika bra. Nej. Tyvärr.
Fattar.
Men det är kul att se alla de här människorna och modevisningarna från 1994.
That's all. Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants. Love.
Tillbaka till Djävulen bär Prada, alltså när den kom första gången för 20 år sedan. Varför blev det en så stor grej?
Ja, men kanske för att det var första gången som den här industrin eller branschen blev någorlunda rätt porträtterad, även om det överdrevs lite grann.
Och att våran relation blev porträtterad också.
Inte minst det. Och att den är kul ju. Men också för att den visade på hur många så kallade interns, assistenter, har det eller hade det på jobbet, oavsett bransch, obetalda eller lågt betala, allt i alla som skulle underlätta chefens jobb och vardag. Hög igenkänningsfaktor hos många.
Ja, verkligen. Men hur skulle du säga att den här gamla filmen då, vi pratar ju liksom om någon slags modemässig höjd så där på modefilmerna. Hur står sig den modemässigt?
Ja, men ganska bra, för den var ju inte on trend då, vilket var poängen, att göra den här typen av kläder som inte datera. Så Miranda då, chefen, hon bär ju då genomgående kläder som är inspirerade av Donna Karan, som gjorde kläder för The Working Woman. Och Andy, du då?
Journalisten. Charmiga också.
Ja. Ja, absolut. Hon utvecklades då till en mer konventionell Chanel-tjej, för hon har sett ut som en det här kommer hjälp mig från grunge-träsket.
Det är ju faktiskt ytterligare en likhet mellan mig och Andy, att vi båda gillar grunge.
Och en likhet mellan mig och Miranda är att vi avskyr det.
Vad skulle du säga då? Vad blir liksom summarum för dig kring allt det här ståhejet med nya Djävulen bär Prada-filmen?
Ja, men jag blev ganska förvånad av den här filmen, för att den skildrar ju verkligheten på ett sätt som jag inte hade förväntat mig.
Och vad tycker du om det då?
Ja, men media har ju kort sagt tappat ganska mycket av makten till inte bara techindustrin utan också till modehusen då, som i sin tur försöker överleva bland annat genom att diversifiera.
Diversifiera?
Ja, men en grej är det ju att flera modehus, inte minst de stora modekonglomeraten, de har ju skapat egna filmproduktionsbolag.
De gör film?
Ja, ja, men Saint Laurent Productions heter ett. De gjorde till exempel Father, Mother, Sister, Brother, som regisserade Jim Jarmusch här om året, och Emilia Perez.
En succé får man ändå säga, den här transmusikalen. Och är det fler modehus?
Ja, men Kering, de har ju också blivit majoritetsägare i det här stora Agenturen CAA, Creative Artists Agency i Hollywood, det är den största och mest mäktigaste där.
Som också gör film.
Ja, men de har ju alla spelare, skådisar som sitter, alla spelare i den här branschen. Och LVMH vill inte vara sämre. 2024 så skapar de 22 Mountain Entertainment då för att utveckla och producera filmer och tv-program och ljudprojekt för alla de här, alla märken de har. Det är 75 plus olika märken de har. Och man kan ju se då, oh, där är ett, låt säga då, ett Tiffany-halsband i filmer Frankenstein och så vidare. Ja. Så de skjutsar in sina produkter nu för att de kan.
Så att modehusen blir filmbolag, egna filmbolag.
Ja.
Och vad kommer det här få för konsekvenser?
Det kan man fråga sig. Kommer gränserna mellan konst och kommers att luckras upp ännu mer? Eller ger kreatörer som de här märkena eller människorna bakom tror på det, ger dem större frihet att göra andra roliga saker.
Just det, som mecenater då.
Ja, men Saint Laurents designer Anthony Vaccarella, han säger till exempel, I'm not making blockbusters, för det gör Marvel, han är intresserad av, utan han satsar på lite mindre filmer som han är nyfiken på. Alltså, men med hans design.
Ja, det är inte så här Saint Laurents Productions tar in Chanel-kläder. Så kommer det inte bli.
Så kommer det absolut inte bli.
Nej. Men det du säger med den här kommentaren är att de försöker ändå gå åt det konstnärligare hållet.
Somliga av dem gör det, men det här är också ett sätt att få in sina produkter på andra sätt än i gammal media och print, och vara också beroende av sociala medier.
De kan liksom styra. Med
ja, men de måste hitta andra kanaler och få ut sina grejer på, visa upp dem.
Så det hänger ihop med Djävulen bär Prada, som handlar om printdöden, att nu kommer de här filmbolagen.
Det hänger verkligen ihop med det. Hur ska vi få ut våra grejer? Hur ska vi prångla ut våra produkter till den breda allmänheten?
Så tidigare så började det med att man hade en film och så fyllde man på filmen med kläder. Men nu har man kläderna och fyller på en film på kläderna.
Ja, lite så. Ja.
Ja, och vad säger det om självbilden hos de här modehusen?
Ja, lite hybrisvarning skulle man kunna säga. Eller desperation. Det ska bli spännande att se Djävulen bär Prada 3. Tror du det finns någon mode kvar? Eller framförallt, kommer det finnas någon modemedia kvar om 20 år?
Just det, och hur kommer Miranda Priestly att porträtteras i den filmen? Har hon blivit en lycklig pensionär?
Låt oss hoppas.
Du, tack så mycket, Susanne Ljung.
Tack så mycket, Samanda Ekman.
Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samanda Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.